Så vi bad och tackade för det insamlade medlet och för de här två församlingarna och det vi gör i Skövde. Och sen så har vi lagt predikan i rätt händer, i Guds händer. I den här filmen som vi tittade på alldeles nyss här, så är det Erika Bergman anställd inom Evangeliska Frikyrkan för att tala om psykisk ohälsa. Hon är anställd för det, så hon är runt i våran rörelse och talar om det här och hur vi som församlingar kan vara bra församlingar för den här utmaningen. Och nu i fastetiden, precis som Anton sa, så har vi inom Evangeliska Frikyrkan en böneperiod för ett antal, vi har talat om det här i vår rörelse, för ett antal jättar i våran dal. Bland annat psykisk ohälsa och ensamhet finns med där. Och så har man jobbat med den här texten med David och Goliat och så vidare. Men det här är inget sånt här att du studsar in i något sammanhang så att du behöver ha en massa förkunskap, utan det här känner vi ju igen. Och i fastetiden där är vi ju hela gänget här. Psykisk ohälsa. Och sen när jag snuddar vid de här ämnena, eller jag kommer ju tala om det, så blir jag alltid så här, jag talade med Anton om det, att jag alltid så där rädd att förenkla eller tappa nyanser, för det här blir ju väldigt hastigt. Så att du får ha nåd med mig där. Det är ju inget föredrag på det sättet om hela den här problematiken. Så det finns massvis med saker om det här som jag inte kommer att säga. Det som Erika gör, som jag tycker om här, det är att hon själv säger att jag och min familj är drabbad av psykisk ohälsa. Och här finns det en bakgrund som fler av som har träffat henne känner till. Men det här säger ju hon för att du och jag också ska bli lite mer ärliga med varandra. Och när vi talar med varandra om oss själva eller om människor i vår omgivning, att våga gå lite längre in och lite djupare. Så det tycker jag om att hon nämner det. Hela Bibeln är full av personer som har en mängd olika utmaningar i det här. David kommer jag läsa en saltarsalm eller några verser där han beskriver det som vi har andra ord för idag. Men så här låter det när David beskriver hans mående. Då läser vi från vers 7, psalm 38. Jag är krokig och böjd. Dagen lång går jag sörjande. Höfterna brinner av smärta. Ingenting är helt i min kropp. Jag är kraftlös och krossad. Jag skriker ut mitt hjärtas jämmer. Herre, du känner min längtan. Mina suckar når fram till dig. Mitt hjärta bultar. Mina krafter sviker. Mina ögons ljus har slocknat. Det här är ju en psalmists språk för att inte må bra på insidan. Och är det inte hjärtklappningen beskriver? Tittar man i grundtexten så är det liksom mitt hjärta bultar. Det finns en intensitet i det. Det är inte ett hälsosamt hjärta som bultar. Mina ögons ljus har slocknat. Känslan av att kroppen inte hänger ihop finns också med det där när man talar om psykisk ohälsa. Det är en sån fråga som kan ställas ibland. Och det är han inne på här också. Nu slutade jag i vers 11. Och i vers 12 så finns det någonting som leder oss vidare i den här predikan och det som jag tror att vi ska få sagt här idag. I vers 12 så står det nämligen så här: mina vänner och grannar skyr min plåga. Mina närmaste håller sig borta. De personer som brukade vara i Davids närhet, det är ju David vi talar om. Äventyraren, konungen, han ledaren David till och med. De känner inte igen honom. De vet inte hur de ska hantera detta. Så de underviker honom så att David blir ensam. Vi vet ju också, det vet vi ju alla hur vi mår och att vi ibland drar oss undan. Så det här är ju komplext naturligtvis. Men han upplever det som att de håller sig borta. Tycker det är intressant. Vi känner ju igen det här. Så Davids mående, det är ju svårt att göra någonting åt kortsiktigt, eller hur? Men ensamheten, den hade ju inte behövt vara där. I torsdag så var jag här i Immanuelskyrkan tillsammans med pastorer och Anton och Anne, och vi var flera pastorer och präster som var här och fick en utbildning i hjärt- och lungräddning. Intressant och viktigt i sig, det var ju själva ärendet, att uppdatera oss i de här kunskaperna. Det blev ytterligare ett perspektiv för mig när han som hade utbildningen, Johan Dahlgren, visade sig vara en varmt troende person och hade med det här perspektivet. Hade vi haft mer tid så hade han velat prata mer om det. Han fick liksom bromsa sig tillbaks till själva ärendet, märkte jag ett antal gånger. Han berättade att han arbetade inom psykiatrin och åkte på larm. Där människor som mår så psykiskt dåligt att man ringer 112. För nu är det som David, det finns inga runt omkring mig nu. Eller också kan det vara anhöriga som ringer. 112, vi är oroliga. Det är felaktig utveckling här. Och så på det sättet får man då psykiatriambulansen till sig. Och Johan Dahlgren hade många perspektiv på sitt yrke utifrån sin kristna tro. Och för mig blev det var en sån här bonuseffekt av den där kursen att få lyssna till honom utifrån det här. Och det som rörde mig mycket, det var att de här larmen, 112-larmen, ja, de kommer naturligtvis jag och mina kollegor fortsätta att åka på. Det är inte tal om annat. De är långt, liksom långt ut. De måste vi med vår psykiatriambulans fortsätta åka till. Men, sa han, tänk vad enormt många människor som befinner sig i tillståndet innan vi kommer dit, innan man slår telefonnumret 112, innan psykiatriambulansen kommer. Människor som David som upplever att det finns ingen människa runt omkring dem som kan hjälpa. Ensamheten, berättade Johan, det är en enormt stor aspekt idag, menade han. Vi känner igen det, men utifrån hans yrkesroll så lyssnade jag på ett särskilt sätt. Och vi pastorer, vi fick en vädjan. Så där, att han var angelägen om detta. Se till, ungefär så sa han, se till att era kyrkor är sådana platser som har tid med ensamma. Se till att era kyrkor orkar och hinner med de personer som mår dåligt. Och den vädjan kommer ju från en som vet att livet kan gå sönder. Han har sett det så många gånger. Han har sett människor kämpa. Han har sett återvändsgränderna. Och det här är det viktiga. Han känner också till möjligheterna i en kristen församling. Möjligheterna i ett liv i Jesu efterföljelse. Det var ju just den här kopplingen han gjorde som gjorde att det blev så speciellt. Och det här är en vädjan som kyrkor och församlingar får ta emot tillsammans. David som skrev den här psalmen som vi läste om, han skulle ju ha hållit med. Han hade ju vetat precis vad vi talade om den här förmiddagen. Han hade sagt att jag hade behövt människor. Vänner omkring mig som var där. När jag var som det stod kraftlös och krossad. När mitt hjärta bultade och mina ögons ljus hade slocknat. Jag skulle vilja ha dig och dig hos mig, hade David sagt. Det är det han ger uttryck för. I Elimkyrkan, där jag då är pastor och en av kyrkan som firar gudstjänsten tillsammans. Där har vi under det här året 2024 ett jubileumsår. För vi är 150 år som församling. Vi firade det exakt datum 11 februari i år. Och vi håller på att på olika sätt lära oss utav vår historia. För att förstå lite mer om det grundvatten som har funnits i församlingen. Så att vi kan göra det vi kan för att det ska bli mer av det. Vad var vi kallade till? Vi lär oss utav vår historia för att se vilka är vi och hur ska vi fortsätta vara församling. Så du som lyssnar till mig lite mer ofta i Elimkyrkan, du har ju fått episoder, glimtar och händelser utifrån vår historia nu ett tag. Och jag har märkt hur våra syskon då, som har gått före, har fokuserat på att minska avståndet. Minska avståndet till människor. Där man var, för de människor som man ville vara ett salt och ett ljus för. Man såg till att vara nära och att det var lätt att komma in i gemenskapen. Och sen finns det en skörhet i förmodligen alla församlingars historia, men den som jag har läst mer inne på. En skörhet i historien. Och det finns många sorger, många initiativ som inte alls föll ut som man hade hoppats och bett för. Så jag vill inte stå här och idealisera, det var bättre för då fungerade allting. Så var det inte alls. Men det finns någonting som fascinerar mig i att man var så fokuserad. Vi måste minska avståndet mellan människor. Vi måste minska avståndet till våra vänner som inte lever i församlingsgemenskapen. Och hur gjorde man då? Jo, det här var ju en annan tid. Man stannade inte i Skövde baptistförsamling, alltså Elimkyrkan. Nej. Om man var 10 eller fler i ett geografiskt område så startade man en utpost eller till och med en egen församling. För man skulle ju vara där. Vi skulle ju vara nära människor. Så inställningen var att vi måste vara där behoven finns. Så här finns det då utposter och en hel del som blir församlingar. I Tibro, i Kyrkefalla, Undernäs var man. Karlsborg, Falköping, Lidköping, Skara, Äggby, Mölltorp, Korsberga, Turboda. De här trakterna som jag kommer ifrån, ett litet jubel där. Jag kände ju till när jag var pastor där att det hade varit en baptistkyrka där. Värsås. Och så Brandstorp och Rådene som hängde med ganska sent in i historien. Det var viktigt att leva nära medmänniskan. Så man köpte tomter. Man byggde de här kapellen. För vi skulle ju vara salt och ljus här. Det var ju här människorna var. Kostade det pengar? Ja. Tog det tid? Ja. Så är det ju. Men det var angeläget. Det här är viktigt. Det här är vägen för den här tiden då. Så alla kapell på landsbygden, de kom ju av friska initiativ. Det är en utåtgående rörelse. Minska avståndet. Vi kan ju inte vara långt borta. Vi måste minska avståndet. Och sen händer det saker, urbanisering och så vidare, som gör att vi är i ett annat läge idag. Det här sker ju successivt. Det är ju inte någonting mer med det. Så kapellen behövs inte på samma sätt längre. Men det där att vara där människor befinner sig i vardagen, det fascinerade mig. Och jag tänker, hur skulle en motsvarande rörelse till människor se ut idag? Skövde växer, nya stadsdelar växer upp. Och vi vill ju vara kyrkor som möter detta på bästa sätt. Vi har ett Skövde som har visionsplaneringar ifrån våra politiker, hur det ska se ut om 10, 20, 30, 50 år och så vidare. Så där tänkte jag när jag läste våra historiska skrifter. Där och då gjorde de en analys. Och hur tänker vi idag? Vad skulle vårat motsvarande initiativ vara? Talar jag om våra två kyrkor och församlingar. Och kyrkor generellt naturligtvis i Skövde här. I en växande stad så riskerar även ensamheten att växa. Den psykiska ohälsan vill ju gärna gå i paritet med hur mycket man växer som stad. Och då menar Johan då i psykiatriambulansen att församlingar verkligen behövs. Och som man sa, se till att det finns plats för den här utvecklingen, att det finns tid i era kyrkor. Det finns tid för den som är ensam. Hur ser vårt initiativ idag ut som motsvarar det här? Vi måste bygga ett kapell. Hur är svaret idag? Hur är våran analys? Så, minska avståndet. Det är det första som jag vill få sagt idag. Minska avståndet. Nu ska vi läsa ur Markus evangelium kapitel 1, vers 29. Och där gör Jesus just det här. Han minskar avståndet, det är ju det Jesus gör. Han går omkring och så får han ihop människor. Han minskar avståndet. Och så gör han någonting annat också, lyssna. Vers 29 då i kapitel 1. Från synagogan gick de hem till Simon och Andreas tillsammans med Jakob och Johannes. Simons svärmor låg i feber och det sade de genast till Jesus. Han gick fram till henne, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne och hon passade upp dem. På kvällen efter solnedgången kom han till honom med alla sjuka och besatta. Hela staden hade samlats utanför dörren och han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många demoner. Och han förbjöd demonerna att tala eftersom de visste vem han var. Tidigt nästa morgon, medan det ännu var mörkt, gav han sig av därifrån och gick bort till en enslig plats. Och där bad han. Simon och de andra skyndade efter honom. Och när de hade funnit honom sa de, alla söker efter dig. Ni känner igen det som att mobilen bara plingar hela tiden så fort man söker ensamhet. Alla söker efter dig, någonting händer. Texten från Markus evangeliet sammanfattar en dag i Jesu liv. Där han då visar på sitt engagemang, vi känner igen det, på det här med att minska avståndet mellan människor. Han ser deras behov. Han ger av sin tid och samtidigt som han också söker vila för sig själv. Så efter att han har lämnat synagogan så går Jesus och hans lärjungar till Simon och Andreas hem. Och där botar han då Simons svärmor som ligger sjuk. Och så kommer rörelsen. På kvällen samlas människor från hela staden utanför huset som vi läste. Och Jesus är där, botar sjuka. Så den här berättelsen visar att Jesus är väldigt aktiv med att minska avstånd mellan sig och människor som har behov. Han ser, precis som Anton sa, vi ser er. Jesus, han ser människor och han tillgodoser deras behov med omsorg och helande. Och mitt i allt detta, du vet, i rörelsen, så går han iväg till en enslig plats för att be. Det visar på hans behov, Jesus behov av att vila, återhämta sig och att ha en nära relation med sin fader, med Gud. Så trots människornas ständiga sökande, trots mobilen som hela tiden ringer, så erkänner Jesus vikten av att sänka farten. Att andas lite lugnare. Att hitta tid för påfyllning och kraft. Jag var på Motorstadion i Lidköping. En utmärkt go-kartbana. Det finns ju en suverän go-kartbana här utanför, vid flygfältet. Det är ju den största anledningen att behålla flygfältet. Så är det go-kartbanan. Den bör ni uppsöka i vår och sommar. Det är ju fantastiskt roligt med go-kart. Farten, de tvära svängarna, själva greppet mot asfalten. Känslan när man kör, det är ju att för mig så är det här någonting som jag verkligen behärskar. Ni vet, jag får alla möjliga tankar. Det här man borde ha satsat. Ja, ni vet, jag kan gå iväg i tanken. Och jag tror dessutom, och det här är riktigt fånigt, jag tror att Veronica, min fru, tycker att jag ser riktigt cool ut i de här racingkläderna, hjälmen och i en snabb kart. Jag säger kart också för det är så tufft. Och egentligen så ser det ju urtuntigt ut. Det är så här turistmässigt, ni vet. Personer spända med alldeles för stora hjälmar. Som champinjoner som är på väg att köra. Tvålar liksom i ett handfat. Det är inte snyggt när man tittar på det. Men när man sitter och kör, då är man bara ett med karten och banan. Så, i Lidköping, där har de go-karts med två platser. Där har man inte Skövde. Där har man två bilar minst med två platser. Två rattar, dubbelkommando alltså. Så man kan liksom lära sig på det sättet. Och jag lockade med mig vår 8-åring då, som då bara var 6 år, på ett hit. För nu ska vi åka go-kart. Och som sagt, jag tror att det här är vad jag är skapt för. Jag känner mig som Max Verstappen. Det sker någonting där som inte alltid är hälsosamt. Så jag sätter mig i kartan med min 6-åring bredvid. Och så åker vi ut ur depån. Tittar på sonen och får tummen upp. Och så kommer vi in på banan. Och så börjar man känna hur den här kartan uppför sig. Ni hör att jag är proffs. Det finns särskilda egenskaper för varje fordon. Och det går fortare och jag tittar på pojken. Han försöker säga någonting. Det går inte att höra orden riktigt. För det är ju andra ljud. Men det jag hör det är att han säger ordet fort. Jag bara, yes. Han bara vrålade. Pappas grabb, ni vet, han blir riktigt larvig. Så jag tar i ännu mer. Däcken tjuter i kurvorna. Jag tittar nöjt på grabben. Han vrålar igen, det är omöjligt att höra. Jag lägger liksom mitt huvud mot hans och så lyssnar jag genom hjälmarna, vinden och ljudet ifrån motorn. Och han säger någonting och jag hör bara ordet, fort! Wow! Vilken kille! Jag maxar bilen så fort jag bara kan köra. Och vi kör till och med om någon bil, det är inte så dåligt gjort i en sån här dubbelbil. Och så tittar jag på killen, då gör han en sån här segergest, ni vet, som när de vinner Formel 1, när Max Verstappen vinner, så gör han en sån segergest. Och så ropar han igen några ord och uppfattar bara ordet fort. Och sen flaggas vårt hit av och jag känner att vi har gjort en sån här oförglömlig pappa-son-minne tillsammans. Och så tar vi oss upp ifrån go-karten, vi får av oss hjälmarna och så vill jag se min sons nöjda, upprymda ansikte. Jag ser direkt att han inte är nöjd. Tvärtom. Han är arg på mig. Riktigt arg. Och jag förstår ingenting. Jag frågar, var det inte kul? Nej, säger han. Han är arg. Ja, men vi körde ju fort. Ja, du körde för fort. Ja, men du vrålar ju fort hela tiden. Nej, säger han. Jag har ju suttit hela tiden och ropat, inte så fort. Inte så fort. Då känner man sig ju dum som förälder. Det jag trodde var liksom en glädjeyttring med ordet fort. Det betyder inte så fort. Och den knutna handen, det var ju ingen segergest. Det var ju, du är dum i huvudet, pappa. Det var ju en sån hand. Jag kom helt av mig, kände mig urdum. Och ju mer jag tänker på det, desto dummare blir det. Tänk dig själv, att vråla inte så fort och päronet till farsa bredvid bara kör fortare. Varje gång man säger inte så fort. Hade jag sänkt farten så hade jag hört vad pojken sa. Vi hade kunnat dela de här varven med varandra. Istället så tog jag mig runt på ett sätt som skapade avstånd mellan han och mig. Vi hade ju en sämre relation efter go-kartåkandet än vad vi hade innan. Oavsett om du är drabbad själv av att må dåligt. Eller om du är frisk och vet om någon som mår dåligt. Allt däremellan. Så vill jag skicka med 6-åringens uppmaning. Inte så fort. Du behöver inte leva i så snabb takt. Livet ska inte vara helt uppbokat. En del av oss behöver höra orden. Inte så fort. Och inte bara lyssna till ordet fort. Man behöver ha plats i livet både till sin egen inre hälsa och för de människor som dyker upp i ens närhet. Så inte så fort. Det är min andra uppmaning utav 2. Jag ska avsluta nu. Jag vet inte vad Johan Dahlgren på psykiatriambulansen hade sagt om han hörde dagens predikan. Men jag tror han hade tyckt att vi är något på spåret. Minska avståndet till varandra. Att hitta dagens motsvarighet till alla kapell som byggdes upp i närheten av folket. Att våga initiativ som minskar avstånd och för samman människor. Samt att inte vara så uppbokad att man missar en person som hamnar i ens väg. Inte så fort. Det är en bra levnadsregel. Ibland är det vi själva som har det som David. Där hjärtat bultar. Där krafterna sviker. Där ögonens ljus har slocknat. Har ni varit med om det? När man står framför spegeln. Det har jag varit med om. Man bara tänker. Ögonens ljus har slocknat. Det är nästan så jag säger det. Så det syns på en. Hur man mår. Ibland är det någon annan i ens närhet. Eller någon man hör talas om. Oavsett. Så är det viktigt att inte vara ensam som David upplevde sig vara, utan att finnas för varandra. Och genom allt detta, så fortsätt följa Jesus, som genom hela sitt liv visade hur vi minskar avstånd mellan varandra. Och hur vi sänker farten och blir så att det här som sexåringen sa inte så fort blir det som gäller. Ska vi be tillsammans? Jesus Kristus. Tack för vad du gör i just nu här i människors liv, Jesus. Lita på att din ande är här. Du ser där det är avstånd. Jag ber att det kan bli närhet. Be för oss alla enskilt här, mina bröder och systrar, mina vänner här. Du ser att det har blivit avstånd av olika orsaker. Så be om ditt ingripande så att avstånd kan bli närhet. Att vi får komma varandra nära, dela livet, Jesus. Tack för att du visar oss med ditt liv hela tiden. Krymper avståndet. Kom nära. Du är inte en Gud långt bort, Herre. Du är Gud här. Så jag ber för oss alla. Vi minskar avståndet till varandra och till medmänniskan. Och så ber jag om för det här inte så fort. Låt det inte bli som jag som bara hörde ett ord, fort. Och för några enskilda här så gäller det just nu i ens eget liv här. Inte så fort. Inte så fort. Så då vill jag be ut det här. Ett tempo som är enligt din vilja. Ett tempo som är hälsosamt. Jag ber om det, Jesus. Så du ser de här människorna som vi ser runt omkring oss också, Jesus. Som också kör på varv efter varv i sina hit, Jesus. Kanske inte lyssnar till uppmaningen inte så fort. Så jag ber för de här två sakerna, att minska avståndet och inte så fort. Så ber jag för våra två församlingar, Jesus. Jag ber för Elimkyrkan och Immanuelskyrkan. Jag tackar dig för allt gott som sker. De människors avstånd minskar till varandra. Så ber jag att du leder oss vidare att vara församlingar. Så som det är i Skövde idag. Lär oss saker, visa oss saker. Led oss vidare. Tack för allt gott som sker. Och så utveckla dig, Jesus. Och ge oss nya visioner. Om det så ska till, Jesus. Då vill vi ta emot dem. Be för Skövde. Staden som växer, Jesus. Nya stadsdelar. Nya projekteringar, Jesus. Nya människor som kommer att komma hit och växa upp här. Jag ber att det blir en plats av hälsa. Goda värderingar, Jesus. En plats där det är gott att vara. Och där det är enkelt att möta kristna syskon, Jesus. Så jag vill be särskilt för våra två kyrkor nu, Jesus. Att vi får växa med den här staden. Så led oss i det, Herre. I Jesu namn så vill vi minska avståndet och ta oss fram, inte så fort. I ditt namn, amen.